Jag ska läsa predikotexten ifrån Jona bok. Det kan ni snart rabbla med mig. Jesaja, Jeremia, klagovisarna, Hesekiel, Daniel, det är de stora profeterna, de tjocka böckerna. Sen kommer Hosea, Joel, Amos, Obadja och sen Jona. Hosea, Joel, Amos och Obadja. Och jag läser... Predikan kommer att utgå från vers 5 till slutet av kapitlet, vers 5 till 11. Men jag läser hela kapitlet. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa: O Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma dig och fly till Tarshish. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än att leva. Men Herren sa: Har du rätt att vara arg? Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå, när gryningen kom, sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den vissnade ner. När sedan solen gick upp sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa: Jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa till Jona: Har du rätt att vara arg över resinbusken? Han svarade: Jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Då sa Herren: Du bryr dig om resinbusken som du inte lagt någon möda på och inte har odlat, som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster och dessutom många djur? I ungefär 2 månader så har vi gått igenom Jona bok. Ganska exakt 2 månader. Och idag har vi kommit till den sista predikan utifrån de här sista 6 verserna i det sista kapitlet. Förra veckan skulle någon kunna skruva lite mer, dra ner diskanten eller någonting sånt. Det ringer liksom i öronen. Finns det någon kunnig som kan... Förra veckan så la vi i alla fall märke till hur överraskande det här kapitlet är. Jona kom ju till sist hit, till Nineve. Han vägrade gå först och sen så hände allt det här med havet. Han kastade sig i vattnet. Tack så mycket, det här blev ju mycket bättre, va? Med ett bättre ljud. Jättebra. Och till sist så kom han här till Nineve, som Gud hade befallt honom. Han predikade för nineviterna som Gud hade befallt honom att göra. Och så hände ju det här ofattbara, att hela staden omvände sig. Från den största till den minsta. Det var som att Jonas ord liksom borrade sig in i deras hjärtan. Och de bara insåg plötsligt: Hjälp! Vi är på väg, vi är på en olycksväg. Vi måste ändra oss. Guds rättfärdiga dom håller på att falla över oss. Det är oerhört att hela denna stora stad, världens stormakt, känd för sitt våld, plötsligt inser att det här som vi bygger vår storhet på är fel och vi måste ändra våra liv. Och de ropar till Gud av all sin kraft och de hoppas på hans barmhärtighet. Det är oerhört alltså. Men Jona var ju alltså inte beredd att fira den här stora framgången. Han blev arg. Han brann av vrede, står det ju. Han brann av vrede. Han var så arg att han ville dö. Och frågan är ju varför? Det är ju där vi ser liksom. Vi ser Jonas sitta här och är så arg. Och förra veckan kom vi till honom och frågade varför? Vi tittade på Jonas som person. Varför är du så arg? Och vi talade om att han hade ett delat hjärta. Det var ett begrepp som vi hämtade från Jakobs brev kapitel 1 och 8. Jona var splittrad. Han trodde på och han stod i tjänst för Gud. Men han stod också i tjänst för en annan Gud. Och därför kastades han fram och tillbaka i ett evigt krig. Liksom. Och den här veckan, i den här sista predikan, så ska vi bli lite mer teologiska. Och vi ska försöka förstå vad det var i Guds agerande som gjorde Jona så arg. Genom hela boken faktiskt så ligger ett teologiskt problem här. Det blir ju obehagligt uppenbart för Jona eftersom det krockar med hans avgudar. Men det är också ett problem för egentligen vilken tänkande människa som helst. Det har med Guds kärlek att göra. Jona kan inte förstå Guds kärlek. I början av kapitlet här, i texten som vi tittade på förra veckan, så sa Jona så här. Jag parafraserar lite, jag lägger ut det lite. Det var det jag visste hela tiden. Jag visste hela tiden att du är ofattbart kärleksfull. Jag kan inte fatta det. Den här staden, den här nationen är våldsam. De drar fram och de bränner städer och de slaktar människor. Försvarslösa människor. De har utrotat hela folkslag. Och du förlåter dem så lätt. Det är som att det aldrig har hänt. Vad är problemet? Hur är det möjligt? Ska man bara kunna säga förlåt mig och så är allt borta? Jag visste att det skulle bli så här. Jag visste det. Var är din rättvisa, Gud? Det finns folkslag, hela folkslag. Det finns tusen och åter tusen som ligger döda. Deras blod ropar på rättvisa. Och du bara släpper det. Ser ni problemet? Hur kan Gud förlåta så enkelt? Det är Jonas stora teologiska problem. Och så får vi ett svar ifrån Gud i texten. Det är som att Gud vänder sig till Jona och säger: okej, Jona, du förstår inte min kärlek. Men jag förstår inte din kärlek. Så vi har två problem i texten. Vi har Guds liksom besvärliga kärlek. Och så har vi Jonas missriktade kärlek. Och Jonas kärlek har vi redan tittat på förra veckan. Och nu ska vi alltså fundera på Guds kärlek. Vad är problemet? Och jag vill redan nu återigen betona att det här problemet inte bara är ett problem som Jona har. Det är ett problem som alla kristna har, även om det är på olika nivåer. Så därför vill jag be dig att vara så öppen som möjligt för möjligheten att det som du kämpar med just nu kan ha att göra med att du inte förstår Guds kärlek. Även om din situation är helt annorlunda mot Jonas, så kan det vara i grunden samma fråga. Och jag vill nu lyfta fram två aspekter av Guds kärlek, och de kommer fram ur texten. Så det blir två predikopunkter. För det första, Guds smärtsamma kärlek. Och för det andra, det som jag kallar för Guds obegripliga kärlek. Och därefter ska vi i den tredje punkten fundera lite grann på vad det här betyder för oss. Så, för det första, Guds smärtsamma kärlek. Om Guds kärlek är riktad mot dig, så kommer den inte att låta dig vara i fred. Gud kommer att sända saker i din väg. Om han har sin kärlek fäst på dig, så kommer han att sända saker i din väg som är obehagliga. I syfte att du ska växa som människa. Det är liksom, där har vi det. Det är det jag kommer att försöka säga. Vi kan titta i vers 6. Eller kan titta i vers, börja vers 5 förresten. Det står så här. Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Okej. Okay. Det står här att Gud lät, vers 6. Herren Gud lät en resinbuske växa upp. Och det gjorde Jona glad. Det är en liten svag översättning. Det kommer ni att se om ni jämför med andra översättningar. Det här lät. Det står snarare att Gud utsåg. Eller att han anställde. Skulle jag nog ha djärvt vågat mig på att skriva. Att han anställde den här busken. I Helge Åkessons översättning, som är mer ordagrann, från 1911, jag nämnde den förra veckan. Där står det att Gud beställde den här busken. Det är alltså inte bara lät. Lät kan ge en känsla av att det var passivt. Men Gud utsåg. He appointed. Det är samma hebreiska ord som vi har i andra kapitlet, första versen. Där det står att Gud sände en stor fisk som slukade Jona. Det här ordet förekommer 4 gånger i Jonabok. Först har vi det om fisken, vers 2, i kapitel 2. Sen kommer vi till det fjärde kapitlet och den versen som vi precis har läst. Gud lät en buske växa upp. Nästa gång det förekommer är i nästa vers, vers 7. Men dagen därpå, när gryningen kom, sände, där har vi det, sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den vissnade ner. Så det är samma ord. Här står det att Gud sände maskar. Och det lyfter ju bättre fram vad det handlar om. Det är en aktiv handling från Guds sida. Gud förstörde den här fina busken som hade gjort Jonas så glad. Och sen återkommer samma ord ytterligare en gång. Och det är nästa vers, vers 8. När sedan solen gick upp sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa, jag vill hellre dö än leva. Gud sände en brännande östanvind. Så han inte bara tog bort den härliga busken som gjorde Jona glad. Han förvärrade dessutom situationen med att sända den här heta vinden så att Jona blev helt utmattad, står det. Och då kom det fram igen, det här som vi pratade om förra veckan, att Jona hellre vill dö än att leva. Det verkar alltså som att Gud aktivt först tar bort det behagliga som han hade gett Jona. Och sen lägger han på ett extra lager lidande och gjorde så att den här avguden som Jona fortfarande släpade med sig kom fram igen. Så, är det sant att Gud i sin kärlek orsakar lidande och katastrofer i våra liv? Är det vad den här texten lär oss? Ja. Så är det. Vi behöver förstås se det här i sitt liksom bibelteologiska sammanhang. Bibeln lär oss att ondska och lidande och död inte var en del i Guds ursprungliga skapelse. Det är en direkt konsekvens av människans synd. Tänk dig att du är en jättefånig illustration. Jag liksom ursäktar mig innan här, men här kommer den. Tänk dig att du är en del i ett väldigt framgångsrikt fotbollslag. För er som kommer från andra sidan Atlanten så kan jag meddela att fotboll spelas med fötterna. Så att inga misstag begås här. Du är en del i ett framgångsrikt fotbollslag. Och det som är speciellt med just ert fotbollslag är att ni har en exceptionellt god tränare och ledare. Så på grund av tränaren så är det här laget ett väloljat maskineri. Allt fungerar som det ska. Allt fungerar i harmoni liksom. Så vad händer nu om det kommer en person som har blivit stenrik helt plötsligt, som inte vet någonting om fotboll och som inte vet någonting om ledarskap, som köper det här fotbollslaget och sätter sig själv som tränare? Han tycker det verkar vara kul att vara tränare. Ja, vad händer? Allt faller ju samman. Man tar liksom bort den här tränaren som har hållit ihop hela laget och som har gjort laget så framgångsrikt. Och det laget som kommer att formeras nu kommer att bli en katastrof. För att ingen kommer att fungera som det ska. Det är en jättefånig illustration. Bibeln lär oss att vi, när vi människor beslutade oss för att våra egna herrar försöka ta kommandot över våra egna liv, så fick det förödande konsekvenser. Vårt liv blir liksom ett katastrofområde. Gud varnade oss, men på grund av vår olydnad så kom ondskan och döden in i världen. Och världen fylldes av lidande. Men när världen nu är fallen, så är också lidandet någonting som finns i Guds verktygslåda för att utöva sin kärlek mot oss. Jag har nämnt det flera gånger tidigare. Jag tycker att Heidelbergkatekesen uttrycker det så otroligt träffande i sin 27:e fråga. Den handlar om Guds försyn. Den går igenom den apostoliska trosbekännelsen och så handlar den om Guds försyn i den 27:e frågan. Frågan är så här: vad förstår du under Guds försyn? Och svaret lyder: Guds allsmäktiga och allnärvarande kraft, genom vilken han nu liksom med sin hand uppehåller himmel och jord samt alla skapade ting och således regerar så att löv och gräs, regn och torka, fruktbara och ofruktbara år, mat och dryck, hälsa och sjukdom, rikedom och fattigdom, ja, allting kommer till oss inte av tillfällighet utan från hans faderliga hand. Bibeln lär oss, inte bara Heidelbergkatekesen, det är ju ett koncentrat liksom av massa bibeltexter. Bibeln lär oss att Gud leder oss genom sin allsmäktiga kraft, genom vilken han regerar och uppehåller allting, även lidandet. Så att ingenting, varken det behagliga eller det obehagliga, kommer till oss av en tillfällighet utan från hans faderliga hand. Det var Gud som gjorde den här busken som var behaglig för Jona och som gjorde Jona glad. Men det var också Gud som gav den här masken som förstörde busken. Och som gav den här brännande östanvinden. Och det gäller också den brännande östanvinden i ditt liv och i mitt liv. Den kommer från Gud. Och han gör det av kärlek. Han ger den ur sin faderliga hand. Tänk dig att du älskar en person. Det är inte så svårt. Kanske en son eller en dotter eller en bror eller en syster eller en mor eller en far eller någon du är gift med. Någon som står nära. Någon som du inte bara kan överge hur som helst. Föreställ dig nu om den här personen lever på ett sätt som är klart självdestruktivt. Och som en konsekvens också skadar sin omgivning. Tänk dig att den här personen kanske missbrukar alkohol. Låt säga att du är ute och promenerar på stan en onsdag kväll. Och så möter du din syster. Eller din dotter. Eller din mamma. Och hon är kraftigt berusad. Och dessutom inser du att den här personen inte bara har kört bil hit, utan också tänker köra hem. Vad gör du? Du kan inte resonera med henne. Det går inte. Du kan liksom inte föra ett sakligt resonemang här och få henne att se vad som står på spel. Du kan inte få henne att förstå vad det är som pågår. Nej, i din kärlek till den här personen gör du henne arg. Precis som Gud gjorde med Jona. Du förstör hennes planer. Du tar liksom bilnyckeln ifrån henne. Och säger, jag tänker inte låta dig köra hem. Du får tycka vad du vill om det. Och vad gör hon? Hon säger kanske, ja, jag förstår att du gör allt för mitt bästa. Det är klart att hon inte säger så. Det är klart att hon inte säger så. Hon säger, ge hit nyckeln, din tjuv. Hon kanske slår dig. Hon blir arg på dig. Vad håller du på med? Det är min bil. Men om syftet med din kärlek till den här personen någonsin kommer att förverkligas i framtiden, så kommer hon en dag att komma tillbaka till dig och säga, om du inte hade gjort det där, så vet jag inte vad jag hade varit idag. Ett annat exempel är ju att vara förälder förstås. Som förälder utsätter man sina barn för lidanden och besvikelser hela tiden. Särskilt när de är små och fortfarande har så mycket att lära. Man kan vara en egoistisk förälder och bara leva för dagen och bara ge dem allt de vill, säga ja hela tiden. Aldrig någonsin säga nej. Men då är jag ju ingen kärleksfull förälder, inte sant? Då är jag ju bara en person som tänker på mig själv. Hur jag kan maximera min egen bekvämlighet just nu. Jag kanske är en person som har ett jättestort behov av bekräftelse, uppskattning. Och mitt behov av att känna mig uppskattad och älskad just nu tränger ut min kärlek till mina barn. Alltså min kärlek till barn att vilja det bästa för barnet. Så jag ger honom allt han vill. Och så njuter jag av att få hans uppskattning tillbaka. Men det är inte kärlek, vänner. Det är bara egoism. Det handlar om mig och inte om honom. Guds kärlek har en riktning. Han arbetar med dig. Och med mig. Han gör dig vackrare. Han verkar fram i dig ödmjukhet, mildhet, tålamod och självbehärskning. Och han utsätter dig för situationer där dina avgudar måste ge sig till känna. Och han ger dig möjlighet att växa. Och ibland, ganska ofta, är det smärtsamt. Och ibland bryter han in i ditt liv, ställer dig mot väggen liksom och säger, du är en missbrukare. Du är på väg mot undergång. Du måste ge upp det här eller dö. Men också det kommer ur Guds faderliga hand. Och några av de några av de mest tragiska texter som finns i Bibeln, det är när det står att Gud utlämnade människor åt sig själva. I Romarbrevet 1 så står det: Gud utlämnade dem åt förnedrande, sina egna förnedrande lidelser. Och lite senare, han utlämnade dem till ett ovärdigt sinnelag. Han lät dem göra precis som de ville. Och konsekvensen står här, 29 versen, Romarbrevet 1. De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fyllda av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och de brukar våld. De skrävlar och skryter. De är påhittiga. De är kreativa i det onda och olydiga mot sina föräldrar. Vettlösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. Det värsta Gud kan göra mot dig är att släppa taget om dig och ge upp dig till dina egna begär och liksom säga: okej, ske din vilja. Jag läste i en kommentar en illustration om två skogshuggare, riktiga skogshuggare med yxa. De kom till ett skogsparti som skulle avverkas. Och de märkte till att en mammafågel höll på att bygga bo i ett av träden som skulle fällas. Och de ville inte att hon skulle lägga ägg i ett träd som skulle rasa ner. Så de tog yxans flata sida och så slog de på trädet så att trädet liksom vibrerade och blev obehagligt att bygga bo i. Så fågeln valde ett annat träd. Då gick de till det trädet och slog på det. Så att fågeln flyttade vidare till som byggde bo i en klippa istället. Alltså, Guds kärlek är smärtsam. Men den har en riktning. Den lämnar oss inte för oss själva. Så innan nu vi går vidare så måste vi ställa oss frågan: vilka är mina resinbuskar? Vad bygger jag bo i? Finns det en lärdom för mig någonstans i mitt lidande? Varför är lidandet så smärtsamt? Finns det någonting här som jag måste försvara till varje pris, som jag egentligen inte alls måste försvara? Finns det någonting här som Gud kanske snarare vill få mig att släppa? Det var den första punkten. Guds kärlek är smärtsam. Den formar och den renar mig. Den andra punkten kallar jag för Guds obegripliga kärlek. Jag skulle tro att Jonas fråga till Gud, i alla fall om man tolkar Jona välvilligt och man kanske till och med förbättrar hans fråga lite grann, så handlar det om var Guds rättvisa tog vägen. Hur kunde det behövas så lite för att Gud skulle hålla tillbaka sin dom över Nineve? Man skulle kunna titta på Nineviternas omvändelse och man skulle kunna säga att den var ytlig. Man skulle kunna säga att den var vidskeplig. De lärde inte känna Gud. De visste inte vem Gud var. De lärde sig inte att älska Gud. De vill inte ingå i förbund med honom. De vill inte vara hans folk. De vill inte föra ut hans ära över hela jorden. De var bara rädda att gå under. De gjorde vad som helst för att klara sig. Hur kunde Gud bara släppa det? Hur kunde Gud bara låta dem gå? Och hur svarar då Gud? Han frågar: Jona, har du någon rätt att vara arg? Och det är ju ett, precis som allt annat i det här kapitlet, det är ju ett väldigt oväntat svar. Det är ett barmhärtigt svar. Gud skulle ha kunnat säga, och vi skulle alla ha förstått, vi skulle alla ha sympatiserat med honom, om Gud hade sagt: Jona, nu är jag färdig med dig. Nu har jag fått nog av ditt klagande och ditt gnällande. Jag har gett dig allt du har. Jag gav dig livet. Jag uppehåller ditt liv varje dag. Jag räddade ditt liv med en fisk när du betedde dig som en dåre. Nu är jag färdig med dig. Adjö, skulle Gud ha kunnat sagt. Men istället så ger han Jona precis det som Jona inte ville att Gud skulle ge nineviterna. Han ger mer tålamod och mer barmhärtighet över denna dåraktiga profet. Det är som att Gud liksom böjer sig ner till Jona och säger: Jona, se på dig själv. Jag älskar nineviterna trots deras våld. Men jag älskar dig trots ditt behov av att tillhöra ett framgångsrikt folk. Vad är den stora skillnaden? Har du någon rätt att vara arg? Gud lär Jona att anledningen att Jona är så arg är att han fortfarande inte har förstått att Guds kärlek till honom är helt oförtjänt. Jona tycks fortfarande leva i uppfattningen att han egentligen är bättre. Att han är mer värd Guds kärlek än vad nineviterna är. Att det liksom är rätt av Gud att älska honom, men att det är fel av Gud att älska dem. Men allt i Jonas liv är ju oförtjänt. Det är liksom den polett som fortfarande inte har trillat ner. Han har trots allt nu fortfarande inte förstått Guds nåd. Att Gud älskar oss, som Paulus säger, att Gud älskar oss medan vi är syndare. Gud älskar oss medan vi är syndare. Så låt oss nu inte döma Jona för hårt. För det här är obegripligt för honom. Det finns ingen livsåskådning. Det finns ingen religion som har en motsvarighet till det här. Det här är liksom utanför det mänskliga sättet att förstå. Men mer än 700 år senare, efter Jona, så får vi se, ja, i alla fall vi, 2000 år ytterligare senare, får se i klarhet det här mysteriet liksom. Inte ens då kunde folk förstå. På korset så kunde Gud å ena sidan låta sin vrede drabba synden. Å andra sidan så kunde han undanvärja sin vrede från oss som gjort oss skyldiga. Han kunde samtidigt straffa synden och rädda syndare. Han kunde samtidigt vara kärleksfull och rättvis. Men den dag då Jesus krossades under Guds vrede, så var det fortfarande ofattbart för Jesu efterföljare. Det var ingen som stod vid korset när Jesus hängde där och sa: "O, vilken föreställning av Guds vishet." De såg inte vad som hände. Vad vi senare kan se var det vad som hände. De stod, Jesu efterföljare stod inför ett av historiens verkliga klimax. Och de sa till sig själva: "Jag kan inte fatta vad gott det här ska föra med sig. Varför händer det?" Och så vänder de ryggen till den mest makalösa manifestation av nåd och kärlek och vishet i hela historien, för att det inte passade in i deras bild av hur Gud borde handla med dem. Och återigen, låt oss inte döma dem. Låt oss lära oss av dem. De var med, Jesu efterföljare, var med om när Gud gjorde någonting ofattbart, någonting underbart. Det kändes inte underbart då, men under resten av deras liv så skulle de långsamt inse liksom vilken monumental händelse det här var. Guds kärlek är obegriplig. Hur kan han älska oss medan vi är syndare? Måste vi inte vara värdiga på något sätt? Nej. Men hur kan han vara rättvis? Tänk om vi har varit del i att utplåna ett helt folkslag. Gör inte det någonting? Jo. Han lät hela straffet drabba sin enfödde son. Den som han älskar. Den som inte har gjort någonting ont. Så att var och en som tror på honom inte ska behöva gå under utan ha evigt liv. Det är ju ofattbart. Så vad betyder det här för oss? Ja, vi är inte färdiga med texten än. Jag läser från vers 10. Kapitlet ut. Då sa Herren: du bryr dig om resinbusken som du inte lagt någon möda på och inte har odlat, som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster och dessutom många djur? Gud säger: du bryr dig. Det här att bry sig i ordet, det handlar egentligen om sorg. Vilket vi också ser i andra översättningar om du jämför. Gud säger att Jona sörjer över den här busken. Jona, du sitter och gråter över den här busken. Som du inte lagt någon möda på. Som kom till på en natt och försvann efter en natt. Så när Jona nu säger: Gud, jag förstår inte din kärlek. Så säger Gud till Jona: Jona, jag förstår inte din kärlek. Du gråter över den här busken. Jag gråter. Samma ord. Jag känner sorg. Jag bryr mig om den här staden. Som är full med människor. Som går förlorade. De kan inte skilja mellan höger och vänster. De är liksom helt vilsna. Du bryr dig om busken. Jona, ser du skillnaden? Titta över vad Jona sörjer över. Och titta över vad, ja, för all del, titta över vad du och jag sörjer över. Och så jämför vi det med vad Gud sörjer över. Titta vad du älskar. Och titta på vad Gud älskar. Jona kärlek går inåt hela tiden. Han är fortfarande upptagen av sig själv. Han, om jag får raljera lite, han gråter liksom över sina egna problem. Och han ropar: stackars mig, stackars mig. Men Guds kärlek, den sträcker sig utåt här. Mot de orena. Mot de som är oförtjänta. Vi kan bli så fästa vid oss själva, vänner. Och det säger jag smärtsam erfarenhet. Fråga dig själv. Ett litet tankeexperiment här nu. Fråga dig själv. Om Gud skulle säga ja till varje bön som du har bett under den senaste veckan. Om Gud skulle säga ja, ge dig allt det som du har bett om den senaste veckan. Vad skulle vara annorlunda? Hur många folkslag skulle ha kommit till tro? Hur många församlingar skulle ha bildats? Hur många missionärer skulle ha blivit stärkta och uppmuntrade? Hur skulle den här staden vara annorlunda? Hur många skulle ha kommit till tro? Hur skulle Gud ha blivit förhärligad? Eller skulle det mest handla om dig? Och jag säger inte det här, inte för ett ögonblick att jag säger det här för att klandra dig. Jag hör mig själv när jag ber. Så jag är inte bättre än någon av er. Så låt oss fråga oss själva. Vad skulle ha varit annorlunda? Det är en ganska rannsakande fråga. Men när Gud påpekar att Jona bryr sig om den här busken och Gud den här stora staden, så måste vi ställa den här frågan till oss själva. Vad är det jag sörjer för? Vad är det som smärtar mig? Var ligger min kärlek? Så vad betyder allt det här för oss? Vad tar vi med oss ifrån den här texten? Och vad tar vi med oss ifrån Jona bok i sin helhet? Jag skulle säga, jag tror i alla fall, jag har funderat noga och det här är vad jag kommit fram till. Jag skulle säga att allting kokar ner till två saker. Från den här texten och från boken i sin helhet. För det första, Jesus Kristus gav upp sin härlighet för att försona Gud med det folk som var hans fiender. Jesus Kristus led och dog så att du genom tron på honom kan kallas Guds barn. Petrus, aposteln Petrus säger, genom hans sår är ni helade. Här kommer det. Du lider så att du ska kunna ge upp dina avgudar. Han led för att försona dig med honom. Du lider så att du ska kunna ge upp dina avgudar. Så att du ska kunna ge upp de saker som håller dig borta från honom. Så för det första, släpp taget och låt dig själv falla på honom. För det andra, Guds kärlek till dig är helt oförtjänt. Han älskar dig inte på grund av någonting du har gjort. Han älskar dig för den han är. Han älskar dig för att han älskar dig. Vänner, gläds i att det är så. Du behöver inte jämföra dig med någon annan. Så omvänd dig och låt din kärlek flöda utåt på samma sätt som Guds kärlek. Be att han ska bli förhärligad. Be att hans rike ska komma. Att hans vilja ska få ske. För han har omsorg om dig. Jag vill avsluta med ett citat från Herman Melville i boken Moby Dick. Jag tycker att det verkar passande i berättelsen om Jona. Är du beredd? Det är 100 ord. Det är det sista jag ska säga. Begrunda än en gång havets allomfattande kannibalism. Alla dess varelser är varandras byten i evigt krig sedan jordens begynnelse. Begrunda allt detta och vänd dig sedan mot detta milda, gröna och mycket fogliga fastland. Begrunda de båda, havet och landet. Ser du inte en förunderlig motsvarighet mot något inom dig själv? Till så som denna förfärliga ocean omger det grönskande landet, så finns i själen ett avskilt Tahiti, fullt av frid och glädje, men omgivet av det halvkända livets alla fasor. Gud bevare dig, överge inte den ön. Amen.